Så gott att få vara tillsammans. Vi har ju haft några dagar av församlingshelg. Många av er har varit med och en del har inte varit med. Det är gott att se er allihop. Amen. Det här är ju lite speciellt därför att dels så ska vi avsluta serien om de mindre profeterna och tala lite grann om utifrån Malakis bok som är den sista boken i Gamla testamentet. Och så ska vi också försöka att knyta ihop den här församlingshelgen och liksom ja, det vi upplever att Gud säger till oss som församling i den här tiden och under den här helgen och så. Och det är så här med Malakis bok. Har vi någon bild? Ja, men det har vi. Vad bra. Att Malakis bok, den sammanfattar och avslutar det som judarna kallar för lagen och profeterna. Du vet, Jesus hänvisar ibland till, och andra i Nya testamentet hänvisar till lagen och profeterna. Och då är det ju liksom hela det gamla testamentet. Och Malakis bok är den allra sista. Det är liksom... Ja, men det är Guds slutord i det gamla förbundet. Och sen så kommer ett nytt förbund. Och det ska vi komma till också idag, hoppas jag. Man tror att Malaki levde ungefär 100 år efter att judarna hade fått återvända från fångenskapen i Babylon. Och då hade man ju så småningom lyckats bygga upp templet igen. Det var lite bök med det där med att bygga upp templet och bygga upp muren. Och ibland var motivationen hög men inte så ofta. Ibland var den ganska låg och det togs inte. Men man hade byggt upp templet då. Folket hade fått, det har vi ju hört under de här veckorna när vi har tittat på de mindre profeterna. Folket har fått många löften om en ny tid som skulle komma. Och jag tänker att när de första israeliterna återvände från den här exilen, från fångenskapen i Babylon, så hade de höga förhoppningar. De skulle få bygga upp sina liv, de skulle få bygga upp tempelgudstjänsten igen. Och alla profeternas stora och härliga löften, äntligen kommer de att gå i fullbordan. Nu kommer den nya tiden. Och så tänkte man att Messias kommer säkert nu och reser upp Guds rike över ett enat Israel och över alla andra nationer. Och äntligen så kommer det att råda fred och rättvisa och härlighet ifrån himlen och allt detta. Det de hade missat lite grann, det var ju att de här löftena som Gud hade gett genom profeter under århundrade, de var ju faktiskt villkorade. För att det skulle ske, att det goda skulle komma, att det goda skulle hända, att uppfyllelsen av löftena byggde ju på att folket omvände sig och levde nära Gud och liksom höll sin del av förbundet, så skulle Gud hålla sin del av förbundet, eller hur? Och så blev det ju inte riktigt så. Än en gång så faller det här folket från sin gudsrelation. Och Jerusalem blev än en gång en plats för fattigdom och orättvisa och omoral. Och mitt i alltihopa det här så kommer en profet till. Den sista i gamla förbundet. Liksom. Nej, det är det inte riktigt. Men den sista som har en bok i gamla förbundet. Och Malakis upplägg, det är egentligen 6 stycken samtal eller faktiskt disputer, diskussioner, rätt livliga diskussioner som Gud har med sitt folk. Och 4 gånger så pekar Gud på saker som har gått fel. Och när Gud pekar på de här sakerna som har gått fel så blir han omedelbart motsagd och ifrågasatt av detta högmodiga folk. Och det börjar riktigt illa. Gud säger till sitt folk, jag har älskat er. Jag har älskat er, säger Herren. Och Gud påminner om sin kärlek, hur han har älskat och hur han älskar sitt folk. Och så får han, jag vet inte, om jag skulle säga till kvinnan i mitt liv som jag älskar, Gittan liksom. Om jag skulle säga, jag älskar dig och jag har älskat dig och kommer att älska dig. Och jag skulle få ett sånt svar som Gud får på det här. så skulle det inte vara en bra dag. För det är ju liksom väldigt brutalt och väldigt bryskt. Det är ett stort sarkastiskt, eller hur? Liksom. Jag har älskat det, säger Herren. Och ni frågar, hur har du älskat oss? Det som är märkligt är att Gud liksom inte blir sned, utan han börjar förklara. Och sen säger han, men jag valde ju dig. Jag valde ju dig, jag kunde ha valt vem som helst. Grejen är att det fanns egentligen en kille som jag skulle ha valt, men jag valde dig istället för Esau. Hur har du älskat oss? Jag har ju valt dig och jag väljer dig varje dag. Varenda dag så säger jag ja till dig. Hur har du älskat oss? Jag har valt dig, säger Gud som svar. Så tar Gud upp en annan sak. Han säger så här. En son hedrar sin far och en tjänar sin herre. Men om jag är en far, vad är då hedern jag borde få? Om jag är en herre, vad är vördnaden för mig? Detta säger Herren Sebaot till er präster som föraktar mitt namn. Och så kommer svaret. Och ni frågar, hur har vi föraktat ditt namn? Och Gud fortsätter att förklara. Jag fattar inte det riktigt. Jag hade gett upp för länge sedan. Men Gud ger ju inte upp i sjön det. Eller hur? Ger aldrig upp. Han gör sitt verk i oss. Och så säger Gud, ja men när ni offrar. Och vi har ju pratat om det här. Jag skrev ju till att förklara det. Och Mose har förklarat. Hur ska det gå till när ni offrar? Ja men då så ska ni ju ta det bästa ni har. Ni ska ta det bästa ni har och så ska ni ge det in i Guds verk. Det har vi ju kommit överens om. Att det är så det skulle funka. Men vad gör ni? Ni ger mig det sämsta ni har. Ni ger mig, säger Gud, det som ni inte själva vill ha. Det är det jag får. Det som liksom blir över. Ni kommer, säger han lite längre fram i det första kapitlet. Ni kommer med stulna djur. Det står faktiskt det. Ni kommer med stulna djur. Så det är ju liksom som att du, när du vet att vi har en kraftsamling här i ena kyrkan, så går du ut i kapprummet och ser om du hittar en börs där som du kan sno några tior och så där, och så lägger du dem i kollekten. Liksom. Det är det Gud säger. Ni kommer med stulna djur. Och ni kommer med sjuka djur. Ni ger mig det sämsta ni har. Och så fortsätter Gud. Jag ska ta det här lite grann snabbt. För vi har en lång... Nej, det har vi inte. Men vi har en stund. Och så fortsätter Gud och tala om lite grejer som han upplever. Det här är ett svek mot förbundet. Till exempel att man tar så lätt på äktenskap och skilsmässa. Och det handlar ju om att äktenskapet är tänkt att vara en bild, en påminnelse om det heliga förbundet mellan Gud och hans folk. Och så säger han, ta inte lätt på det här. Varför gör ni det? Men i allt det här så kallar Gud också till omvändelse. Han utmanar folket att se vad som händer om man börjar hålla sin del av förbundet igen. Och så står det så här, vänd om till mig. Så ska jag vända om till er, säger Herren Sebaot. Men ni frågar, hur ska vi vända om? Och när det är sagt så kommer den text som kanske är den mest kända då av texterna i Malaki. Den som handlar om himlens fönster och tiondet. Hur många känner till den texten? Och det är viktigt, tänker jag, att komma ihåg att det Gud i den texten utmanar framför allt är själviskheten. Ni har slutat att ge, ni har slutat att dela med, ni behåller allt för er själva utom då det här sämsta som ni inte vill ha, det ger ni till mig. Det är ungefär det som Gud säger. Och för att jag ger en kort kommentar till det här med himlens fönster och tionet. Lite utanför det som vi egentligen talar om den här helgen. Men jag tror att det är viktigt ändå att vi säger det här. Va? Det står så här. Bär in full tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i det här, säger Herren Sebaot. Om jag inte kommer att öppna himlens fönster för er och ösa ut välsignelse över er i rikt mått. Och den här versen har använts och används ibland fortfarande i många sammanhang för att liksom slå fast att om vi ger tionde så kommer Gud att öppna ett fönster eller dammluckorna som det står i den engelska översättningen och ösa över oss välsignelser. Så vill du bli välsignad, ge tionde. Det är liksom budskapet. Är du med mig nu? Är det någon som har hört ett sånt budskap någon gång? Ja, precis. Och jag har till och med hört predikanter svara på den här frågan. Ja, men när man ska räkna ut sitt tionde, ska man då räkna 10% på brutto eller nettolönen? Och så svarar man, ja, men det beror på om du vill ha netto eller brutto välsignelse. Och det är ju lite skämtsamt förstås, utgår jag från. Men samtidigt så visar det på en teologi, en förståelse av den här texten som i princip går ut på att dina och mina pengar får Gud att vilja ge till oss. Är du med? Och följ med mig nu i den här tanken. Jag känner att det är tyst i ena kyrkan just nu. Halleluja! För att ett fönster ska kunna öppnas. För att ett fönster ska kunna öppnas. Det här är väldigt djup undervisning. Jag ska ta det sakta här. För att ett fönster ska kunna öppnas. Här kommer uppenbarelsen. Så måste det vara stängt. Eller hur? För att du ska kunna öppna ett fönster så måste det fönstret vara stängt. Och då är min fråga. Är himlens fönster stängt? Är himlens fönster någonsin stängt? Så jag skriver Paulus i Efeserbrevet, välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Jag vet inte hur det är för dig, men i min värld så ser det inte särskilt stängt ut. Han har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Jag kan ta ett bibelord från Nya Testamentet till. Romarbrevet 8:32. Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Och då är min fråga lite retorisk så här. Vilket fönster är det som ska öppnas? Vilken välsignelse är det som våra pengar ska bana väg för? Vilken välsignelse är det som du inte redan har? Och då är det någon som undrar, jag kan känna frågan i luften, ska vi inte ge tionde då? Klart du ska. Jesus säger att det är någonting som vi borde göra. Eller hur? Han säger det. Han säger det till fariserna, skriftlärda. Ni håller på att ni ger tionde på vad var det? Kumming, mynta och dill. Det har jag aldrig gjort. Jag odlar ingen dill, men ändå. Men ni glömmer det viktigaste om barmhärtighet och kärlek och alltihopa där. Och så säger Jesus, det ena borde ni göra, det andra ska ni göra. Eller hur? Så Jesus säger, du borde ge tionde. Så det är liksom ingen fråga. Men vi ger inte, precis som Edith sa i början, vi ger inte för att vi ska få. Vi ger egentligen inte ens för att bli välsignade. Utan vi ger därför att vi är välsignade. Eller hur? Sen vet jag, för det upplever jag också, många med mig upplever det, att när man ger tionde, man känner sig välsignad. Och man upptäcker precis som Elia sa, ja men pengarna räcker ändå. Och den upplevelsen, det är inte alls den jag är ute efter att ta ifrån dig. Jag är ute efter att ta ifrån dig känslan av att om jag inte ger, om jag inte någon gång i livet känner att jag kan ge så mycket som jag skulle vilja, om jag någon gång känner att jag kan inte ge 10 under den här månaden, så är det inte så att himlens fönster åker igen med en jättesmäll. För det fönstret har öppnats en gång för alla och det kommer att stå vidöppet över ditt liv. Amen. Men det är klart du ska ge 10. Jesus säger att du borde göra det. Och du säger att du älskar honom. Om han som du älskar säger att du borde göra någonting, gör det. Amen. Det där är en bra äktenskapsråd också. Om den du säger att du älskar säger att du borde göra någonting, gör det. Amen. Är ni här idag? Vi ger för att vi är välsignade och vi ger för att det är rätt att ge. Vi ger därför att 10 tillhör Gud. Och vi ger för att när vi ger så blir vi till välsignelse. Och det är vår kallelse som Guds folk. Att vara en välsignelse. Nu går jag vidare. Det här var en liten utvikning. Om vi då går tillbaka till Malaki så handlar ju det här om en tid faktiskt när Gud hade stängt himlens fönster. Och det finns hos alla de här små profeterna. Liksom, Gud håller tillbaka välsignelsen. Gud drar tillbaka sitt beskydd. Gud stänger till för att få folket att omvända sig. För att få folket att fatta att nu är vi på fel väg. Det här funkar inte. Det här är inget bra. Det finns flera sådana texter. Ja, men se hur det går för dig. Ni satsar på era egna skrivningar. Det är väl Haggai är det väl som talar om det. Alltså, se hur det går för er. Ni satsar på era egna hus. Ni sätter panel på husen. När det finns eternitplattor. Nej. Men ni sätter liksom panel på era hus medan Herrens hus ligger nästan öde. Men se hur det går för er. Det är vad Gud säger. Så det finns, har funnits tillfällen när Gud har stängt igen himlens fönster för att få folket att förstå att nu är vi på fel väg. Men i den här texten så är det egentligen inte givandet som är det primära. Utan det som jag sa, tror jag, Gud utmanar den här själviskheten som finns hos oss alla. Att inte vilja ge, att inte vilja dela med sig. Att inte ens vilja vara till välsignelse och andra människor till hjälp. Och så ger Gud det här löftet. Att om ni vänder om till mig så ska jag vända om till er. Och då kan ni ju pröva vad som händer. Se hur det går för er nu. Det finns det också i den här boken. Två tillfällen när folk, det är folket som tar initiativ till samtalet. De liksom klagar på Gud. Den ena gången så anklagar man Gud för att det inte var där. Man säger, var är du Gud nu då? Det är ju liksom bara elände. Var är du någonstans? Och då svarar Gud med ett löfte som handlar om att jag ska sända min budbärare. Han ska bereda vägen för mig. Herren som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel. Förbundet sändebud som ni längtar efter. Se, han kommer, säger han Sebaot. Så förnyar han löftet om Messias som ska komma. Men grejen är att trots löftena och trots kallelse till omvändelse. Trots förnyelsen av förbundet och kallelsen till upprättelse. Så är folkets respons att det är ingen idé. Ni har talat hårda ord mot mig, säger Herren. Ni säger, vad har vi sagt mot dig? Ni har sagt, det är meningslöst att känna Gud. Vad vinner vi på att hålla hans bud och gå sörjande inför Herren? Alltså, vad får vi ut av det här? Vad vinner vi på det? Det här är meningslöst. Och då tänker jag att här skulle Malaki kunna sluta på ett jättedystert sätt. Och hela gamla testamentet skulle kunna sluta på ett extremt dystert och deppigt sätt. Liksom. Det är ingen idé att tjäna Gud. Vad får vi ut av det? What's in it for me? Men Gud ger en respons. Det är som att Gud säger, okej, det finns de som inte vill. Kanske till och med ganska många som inte vill. Som inte tycker det är någon idé. Som inte vågar gå med mig. Men det finns några, eller fanns några. Kanske bara en liten skara, en grupp människor som vill gå med Gud. Och lyssna vad Gud säger. Då talade de som vördar Herren med varandra. Alltså det fanns ett gäng när några eller den stora majoriteten säger det är ingen idé att gå med Gud. Vad ska vi göra det för? Vad tjänar vi på det? Det blir inget av det. Så är det några som älskar Gud som talar med varandra. Och Herren hör och lyssnar. Och så står det så här. En minnesbok skrevs inför honom för de som vördar Herren och respekterar hans namn. Det skrevs en minnesbok och då kan man fundera, vad står det i den minnesboken? Det skulle vara härligt att veta. Och grejen är, jag är kul att du frågar för här är svaret. Det här är vad som skrevs i minnesboken om de som vill. Som skrevs i minnesboken om de som längtar, om de som omvänder sig, om de som söker Herren, om de som vill det Gud vill. Så säger Gud att de ska vara min dyrbara egendom. Den dag jag utför mitt verk så ska jag förbarma mig över dem som en man förbarmar sig över sin son som tjänar honom. De som vill. De som vågar stå upp. De som vågar tro. De som vågar hålla ut. De som vågar ta ett steg till. De som vågar komma lite närmare. De som vågar omvända sig. De som vågar söka Herren. De, säger Gud, ska vara min dyrbara egendom. Och så avslutas den här boken och hela gamla testamentet med ett löfte om en ny tid, en uppmaning att komma ihåg vad Gud har gjort genom historien. Att komma ihåg lagen, men också att komma ihåg löftet om Messias. Och sen är det tyst. I 400 år är det tyst. Det är inga fler profeter som träder fram. Det blir inga fler skrifter i det som då är Bibeln. Gamla testamentet. Det är tyst och folket lever ytterligare 100 år ungefär under persiskt välde. Och sen så kommer Alexander och grekerna och så är det lite andra härskare. Och på många sätt så blir det svårare och svårare för det judiska folket. Templet blir vanhelgat och det blir mörkare och mörkare och mörkare. Men grejen är att i det mörkret så fanns ändå den där lilla skaran som var beredd. Ett folk som genom alla de här mörka 400 åren höll fast vid löftena som påminner varandra om vem Gud är och hans storhet och hans trofasthet. Och egentligen, älskade vänner, så är det ju alldeles makalöst att det där folket som Gud valde och som fick gå igenom så oändligt mycket svårigheter med långa, långa perioder i fångenskap, i slaveri och förnedring. Det folket som oftast leddes av ogudaktiga och korrupta kungar och ledare. Det folket som inte riktigt klarade av att hålla ihop utan delades i två riken. Och det folk som gång på gång gick sina egna vägar. Som utmanades, tillrättavisades och kallades till omvändelse. Av den ena profeten efter den andra. Att till sist. Och det här tycker jag är så häftigt. Att till sist så står de ändå där och har fullbordat sitt stora och fantastiska uppdrag. Sina ängeln kommer till en ung tonårsflicka och berättar att hon ska bli mor till världens frälsare. Så är hon beredd på det. Och så säger hon att jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt. De ska vara min dyra egendom, säger Herren Sebaot, den dag jag utför mitt verk. Och då kan man ju fundera på hur hänger det här ihop med den här helgens tema om vardagskristendom? Och grejen är att det hänger väldigt bra ihop. Vid flera tillfällen under den här helgen så har vi påmint om att det finns en röd tråd som går igenom alla de här mindre profeterna och deras böcker och deras budskap. Det finns något gemensamt, något som återkommer och som egentligen är vad de här profetböckerna går ut på. Det är det här att Gud har valt ett folk som han kallar för sitt folk. Och det folket bär på en kallelse att vara annorlunda än alla andra folk på jorden. Det är rätt coolt, eller hur? Gud har valt ett folk som han kallar sitt folk. Och det folket bär på kallelsen att vara annorlunda än alla andra folk på jorden. De ska älska och tjäna och följa den enda levande guden. Evelina pratade i fredags om att det handlar om att säga ja till Jesus varje dag. Det är jättebra. De ska vara en välsignelse för alla andra folk. Och de ska ge hopp till den här världen. Det är liksom uppdraget. Det är det handlar om. Och så har vi liksom bara liksom talat om att problemet uppstår när det här folket som är Guds folk och som skulle vara annorlunda än alla andra folk, när de inte är det. När de är precis som alla andra. Då uppstår problemen. När de inte är annorlunda, tänker annorlunda, har andra prioriteringar, andra värdegrunder. Ger sina liv för andra saker, tänker på ett annat sätt. När de inte är annorlunda så finns det problem. Då faller liksom hela tanken med det som är Guds folk. Vi har också konstaterat att det uppdraget, den utkårelsen, att älska och tjäna och följa den levande guden och att vara till välsignelse för andra människor och att ge hopp till världen, den kallelsen, utkårelsen, det uppdraget har inte ändrats. Vi har sagt att Gud, liksom av det här gamla gudsfolket, det som kallas för Israel, det judiska folket, Guds egendomsfolk, av det folket och av det nya folk som har kommit till tro, hedningar som du och jag, som har kommit till tro på Jesus Kristus, av de båda har Gud skapat ett enda folk. Och så skriver Petrus att ni är ett utvalt släkte. Ni är ett konungsligt prästerskap. Ni är ett heligt folk. Jag vet inte hur ofta du tänker på dig själv som del av ett heligt folk. Men det är vad Bibeln säger om dig. Ni är Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörker till sitt underbara ljus. Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk. Alltså den meningen. Ni som inte var ett folk är nu Guds folk. Man hämtar liksom sin näring hela vägen tillbaka till Hoseas bok. Ni som inte var ett folk är Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har fått barmhärtighet. Så kallelsen är densamma. Det är det vi har talat om den här helgen. Att vara ett annorlunda folk som är en välsignelse för världen. Gamla testamentets Guds folk löpte den första delen av sträckan. Och den var lång och mödosam, men den ledde fram till att världens Jesus föddes in i den här världen. Och nu löper vi den andra sträckan. Vi har inte ersatt Israel, utan vi bygger vidare på det som redan är gjort. Och så löper vi den andra sträckan som handlar om att ge Jesus Kristus till varje människa. Ge Jesus Kristus till varje Enköpingsbo. Och vi är fortfarande älskade vänner kallade att vara ett annorlunda folk. Ett folk som har som primärt mål att vara till välsignelse och hjälp för andra människor. Och det har vi pratat om den här helgen. Vi har citerat bibelord som pratar om goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Och så har vi sagt att goda gärningar, det finns några bibelord som talar om det. Det är det vi är till för, att leva med och göra goda gärningar. Och vi har kommit fram till att det betyder, om man översätter det till vanlig skånska, så betyder det att göra bra grejer för andra. Det är ingen god gärning om du gör det för dig själv, men bra grejer för andra. Vi har också bestämt oss för att om det var Danne som hade talat om det, så hade han sagt att det handlar om att göra fett bra grejer. Eller halleluja, broder. Den gamla översättningen säger sjukt bra grejer. Och det är det handlar om. Och så har vi samtalat igår eftermiddag, så samtalar vi om det här. Vilka bra grejer kan jag göra i min vardag? Vad kan jag göra för att ändra klimatet? Vad kan jag göra för att liksom vara en sån här atmosfärsskifte på min arbetsplats, i min skolklass eller var det nu finns någonstans? Vad kan jag göra för bra grejer för att hjälpa min granne eller för att hjälpa min arbetskamrat? Och så finns det som kom fram i de samtalen, det finns ju hur mycket som helst. Vi behöver inte göra det så krångligt. En grej som alla kan göra är att gå och sätta sig med den här killen i matsalen på jobbet som ingen annan vill sitta med. Kan inte du göra det imorgon bitti? Eller imorgon lunch tar vi. Inte på morgonen, då ska du arbeta, men på lunchen. Eller vad det nu är. Så det finns ju hur mycket som helst som du och jag kan göra. Att tänka annorlunda. Att inte tänka på sig själv alltid. Utan att ägna en tanke åt någon annan människa. Vad kan jag göra för att vara en välsignelse? Vad kan vi göra tillsammans för att vara ett annorlunda folk som välsignar den här staden? Sen finns det ett löfte i Malaki som jag älskar. Jag bara känner att jag vill avsluta med det. Är det okej om jag gör det? Det står så här. Jag tycker det här är så härligt. För er som vördar eller älskar mitt namn. Ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då ska ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås. Är det någon som har sett ett kosläpp någon gång? Det är väl något av det härligaste man kan se. Liksom det är mad cow på riktigt. I den engelska översättningen så står det frolic. You will go out and frolic. Det betyder tramsa runt ungefär. Ja, fri översättning. Men liksom leka. Ha härligt, ha roligt. Jag tänker att det är en av de här sakerna som den här världen behöver. Ett annorlunda folk. Ett folk som är fylld av glädje. Och då pratar inte jag om liksom den här glättiga, påklistrade. Det fattar du att det inte är det jag menar. Eller hur? Det är ju inte det vi pratar om, det glättiga. För vi vet, och det vet du också, att den här världen är ond. Det är inte varje dag som man känner att nu är jag här uppe rent glädjemässigt. Nu tycker de jag ska sluta. Jag har 45 minuter kvar, men ni kan sitta där om ni vill. Det är ju inte varje dag som man vaknar och allting är supertoppen och man känner att liksom, jag är den gladaste människan på jorden. Det jag pratar om är den här trotsiga glädjen. Det finns en del grejer som Gud ger till sitt folk som är lite trotsigt, nästan lite upproriskt för att på ett positivt sätt. När Bibeln talar om till exempel om en frid som övergår allt förstånd. Det betyder att det är i situationer där det egentligen är korkat att ha frid. När allting annat säger nu är det läge för att vara jätteorolig och ha ångest och panik. Så finns det en trotsig frid som går över förståndet. Det finns ett trotsigt hopp som Bibeln talar om. När Abraham, då står allt hopp var ute. Men då trodde han och hoppades i alla fall. Och var däremot med den första djurgårdaren. När allt hopp var ute så hoppades han ändå. Ja, jag glömde. Men ja, det var jättebra. Men det finns någonting trotsigt också i glädjen. Den här glädjen som om det inte finns någonting annat. När allting annat säger nej, men du ska inte vara glad. Så jag är glad i alla fall. Men det Bibeln säger att glädje i Herren, fröjd i Herren är vår starkhet. Så om det inte finns någon annan anledning till att vara glad, så tänker jag vara glad i min Gud. Att lärjungarna kom tillbaka till Jesus och de var jätteglada för det hade funkat när de bad för folk att kasta ut demoner och sånt där. Och så säger Jesus, ja men det är jättebra. Men liksom strunta i demonerna nu. Var glad över att era namn är skrivna i himlen. Finns en trots glädje som Gud vill släppa loss över sitt folk. Och då ska ni komma ut och hoppa dit kalvar, står det, som släpps ur sitt bås. Jag tror jag har berättat det här förut, men jag tänker ta den tiden också, bara för att de gick upp så tidigt. Jag ska ta det här. Jag predikade över den texten vid tillfället för rätt länge sedan nu. Och så citerar det här. Då ska ni komma ut och hoppa lik kalvar som släpps ur sitt bås. Och så sa jag, som man ibland, det händer inte ofta, men det händer ibland liksom att jag säger saker som jag inte har tänkt att säga. Och så säger jag så här, ja men då får nog en och annan gammal kossa också vara med. Och de flesta skrattade och tyckte, ja men det var lite roligt. Men efter gudstjänsten, när jag är klar, så kommer det gående längs mittgången en tant som såg jättearg ut. Och så kommer hon ända fram till mig och hon var jättearg. Så sa hon, jag är inte van att bli kallad gammal kossa i kyrkan. Och jag sa, jag har inte kallat det för gammal kossa. Jo, det har du, så. Nej, det har jag inte, så, för att jag sa att de skulle vara glada. Du verkar inte alls glad. Så hon fnös. Det är inte ofta man ser det. Man läser det uttrycket av fnös. Men hon gjorde det och så gick hon igen. Men strax efter henne så kom en gammal man. Han gick med två sådana här bockar. Så kom han ända fram till mig. Och så skakade han. Och så rinner tårarna ner för hans ansikte. Han säger, tror du att en gammal oxe som jag också får vara med? Och jag säger, det tror jag. Och så ber vi för honom, och Guds kraft kommer över honom. Det finns någonting i den här glädjen, det finns någonting i det trotsiga hoppet, det finns någonting i den tid som vi lever i, som den här världen behöver, som Gud ger till sitt folk, så att vi kan ge det vidare till de människor vi möter. Vi talade igår eftermiddag om att andlig krigföring handlar inte bara om att be och strida och kämpa och liksom kommendera demoner hit och dit. Den viktigaste andliga krigföringen är att komma med en motsatt ande mot den som råder. Så där det finns sorg så är vi kallade att komma med ett glädjebud. Där det finns smärta så är vi kallade att komma med läkedom. Där det finns ångest så är vi kallade att komma med frid. Där det finns hopplöshet är vi kallade att komma in och förmedla ett hopp. Och där har du och jag hört så många gånger. Så många gånger så har vi hört att det finns en kallelse. Det finns ett uppdrag för församlingen. Och att det viktigaste livet som kristen, det är inte på de 14,3% av livet som är söndagar. Eller ens de 1,8% av din tid i veckan som är gudstjänsttid inklusive kyrkfika. Utan det är alla de där andra dagarna. Vi har hört det, vi har tänkt det, vi har sträckt oss efter det. Men jag upplever väldigt tydligt, och det är därför vi har, bland annat därför vi har haft det här temat, att Gud kallar oss på allvar in i att vara en välsignelse för andra människor. Att det är liksom dags att sluta prata om det. Att det är dags dags att sluta be om det också. Det kanske det inte är, men du fattar vad jag menar. Att det är dags att vi gör det. Att vi tar den där lilla ansträngningen. Att vi tar det där lilla obekväma. Du behöver inte hålla hela predikningar för dina grannar. Jag tror att du ska undvika det faktiskt. Men du kan predika genom att vara en medmänniska. Du kan vara ett ljus genom att bara göra bra grejer. Det finns en kallelse för ena kyrkan. att vara det där annorlunda folket i Enköping. Folk som tjänar den levande guden. Ett folk som är till välsignelse. Och ett folk som ger hopp till människor i vår stad. Nu ska vi prisa Gud en stund i lovsång. Men jag skulle vilja inbjuda dig som känner, ja men jag vill. Jag har sagt ja till det här förut, men jag vill. Jag vill manifestera mitt ja. Jag vill ställa mig till förfogande på ett nytt sätt och på om igen. Liksom en gång till. Säga till Jesus, säga till Gud. Här är jag, sänd mig. Här är jag. Använd mig. Jag är beredd att ta det där som kanske är lite obekvämt ibland. För att få vara en välsignelse för någon eller några människor runt omkring mig. Om du vill det, om det är ditt hjärtas bön, så tänker jag att då kan vi väl mötas här framme. Be för varandra tillsammans. I en salig röra. Så medan vi sjunger så kan vi väl resa på oss. Och om du känner, ja men jag vill avskilja mig för att vara en sån här annorlunda människa som är till för att välsigna andra. Så kan vi väl mötas här framme och så be.